Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transportpodden Mellersta Norrland. Idag befinner vi oss på Arlanda stad och har en PAM-kurs. Och idag har vi en gäst. Och då får väl du presentera dig själv. Vem är du?
Tack, hej. Stefan Lodström heter jag. Jag är taxitelefonist på Samtrans i Stockholm. Jag jobbar på kundtjänsten där. Och är också bland annat skyddsombud, vilket är anledningen till att jag är här på Arlanda stad. Det här är del 2 i PAM-utbildningen som jag går nu med dig som lärare. Utöver det är jag förhandlingsombud på min arbetsplats, sitter i sektionsstyrelsen för taxisektionen i Stockholm och är också avdelningssekreterare på transportavdelning 5.
Ja, då har vi nog gemensamt där, för jag är ju sekreterare på avdelning 18, jag också. Så att...
Härligt.
Jag tänkte säga, kongressen, det var då jag träffa på det första gången. Mm. Så det var kongressombud också för avdelning 5.
Ja.
Var det din första kongress då?
Det var det.
Ja.
Jag har varit på motsvarande i scouterna för 1000 år sedan.
Ja.
Ja, men det var första transportkongressen.
Okej. Jag tänkte, Samtrans, hur är det att jobba på Samtrans?
Det är bra, skulle jag säga. Jag har sett många andra arbetsplatser, både som jag själv har jobbat på, men framförallt jag har hoppat in som vikarierat som ombudsman på avdelningen. Så jag har ju sett hur det kan vara på en arbetsplats, hur dåligt det kan vara. Vem som helst kan starta ett företag utan att anställa folk utan några som helst kunskaper och känner dem om skyldigheter. Och jag upplever att min arbetsgivare har goda avsikter. Arbetet är känns meningsfullt. Vi hjälper människor att få vardagen att gå ihop och få tillgänglighet till samhället på samma villkor som andra. Jag har kul kollegor och tycker om att kunna balansera det fackliga och det vanliga jobbet på arbetet.
Mm. För i Hälsingland, och det jag håller till, där har vi ju en beställningscentral. Mm. Och man är ju imponerad på när man kommer in till de som sitter och tar emot samtal och skickar ut bilar och sånt där. Vilket jobb de gör. Alltså de kan ju ha både 2, 3 och 4 skärmar ibland. Och alltså de ringer och... Ja, är det ett stressigt jobb?
Det kan det absolut vara. Belastningen och behovet av bemanning kan vara lite svårt att beräkna ibland. För att det kan vara toppar och dalar baserade på sånt som varken jag eller chefen kan förutse.
Ja.
Så, och stressigt är det väl egentligen på det sättet att visst skulle jag kunna egentligen bara bita ihop och titta rakt fram och göra mitt jobb. Men man tänker ju på, om det står på skärmen, att någon har väntat i 14 minuter. Och man bryr sig om de är arga när de kommer fram för att de har väntat i 14 minuter. Så det går väl inte att inte bli påverkad av hög belastning.
Nej. Men tycker du att samarbete med chaufförerna går bra då?
Ja, i stort. Och det beror väl lite på vem man är som person, men... Det är väl inte alltid som vi har förståelse för varandras situationer. Nu råkar jag sitta i taxisektionen och vet lite mer hur chaufförerna har det. Men de jobbar på så andra villkor än vad vi gör. De har ibland bilden av att det är vi och som sitter där inne på kontoret som blåser dem på pengar om de plötsligt får mindre betalt för en körning. Och vi blir väl lite arga när vi tycker att ja, men nu blir det stressigt här, kunden blir arg och missnöjd och ringer in till oss för att chauffören är sen och inte har inte meddelat eller tagit sitt ansvar. Men jag tror att när det är så är det mest en brist på förståelse för varandras arbetssituation. Mm. Och i det stora hela så kämpar vi åt samma håll. Mm.
Har du gjort någonting annat tidigare då?
Ja, jag har gjort lite allt möjligt. Jag har jobbat på förlag. Jag har jobbat på en kundtjänst på ett försäkringsbolag för länge sedan. Jag har varit journalist, utbildad och framförallt då tidningsredigerare i lite här och var. Bland annat i Hudiksvall.
Ja, precis. Vi pratade ju lite grann om det förra gången så att det var lite spännande.
Mm. Ja, det var kul. Det var en sommar jag gjorde egentligen främst och lite däromkring. Och det var ju alla tidningar under ett paraplyt där som ingick.
Ja. Men då bodde du i Hudiksvall då, eller?
Ja, det gjorde jag.
Ja. Spännande egentligen.
Mm. Ja, det var kul.
Att vi har liksom... Det är gemensamt också.
Ja, eller underbar sommarstad.
Ja. Men om man tittar på utbildningen, har du någon utbildning i grunden? Är det kopplat åt det hållet så att säga? Eller?
Ja, jag har lite olika utbildningar. Dels är jag ju journalistutbildad och har en journalistexamen. Och då gick jag ett ettårigt program i Sundsvall som krävde att man hade en annan examen i grunden så att det skulle räcka med ett år. Och jag har en samhälls- och utbildning i grunden där, alltså en kandidatexamen. Så jag håller på lite med samhälle och sociologi och sånt.
Mm. Spännande.
Det sitter väl i bakhuvudet också någonstans bakom min tanke med det fackliga.
Ja, du har inte varit fackligt aktiv någon annanstans? Eller?
Jo, jag har startat klubbar nästan på alla arbetsplatser jag har varit på.
Ja.
Så jag har ju varit med i Journalistförbundet. Där var jag, satt jag i valberedningen på arbetsplatsen. Jag har startat klubb i dåvarande Försäkringstjänstemannaförbundet. Där jag alltså jobbar på kundtjänst men tekniskt sett var tjänsteman. Och där hade vi, det var spännande. Det var min första ordentlig fackliga erfarenhet. För att det fanns ingen HR på arbetsplatsen när jag började där. Och så sa vi att vi vill starta en fackklubb. Och då sa vår chef, men vad ska ni göra det för? Vi har ju snart en HR där. Hon kommer ju ta hand om alla era behov.
Ja.
Och sen när den HR slutade något år senare så sa de från motsvarande avdelningen där på facket att vad skönt att den där HR slutar. Då kan få vi en halvtidstjänst till över för vi slipper hela tiden rycka in på er arbetsplats där vi har sådana problem med henne.
Ja.
Så där lärde jag mig mycket. Och lärde mig också lite problemen med individuell lönesättning och det där.
Jag tänker, det finns ju en massa utbildningar i transport. Nu sa du att det var sekreterare, det var förhandlingsombud, det var skyddsombud.
Mm.
Vad har du gått för utbildningar på transport?
Först och främst startpunkten och avtalspunkten som så många andra. Jag har gått VI i transport och FLITEN, fackligt ledarskap i transport. Jag har gått förhandlingsombudsutbildningen. Inte avtalsutbildningen, jag var bokad på den för taxitelefonistavtalet. Det var en väldigt liten skolklass den gången, det är inte så många. Men jag blev sjuk, så den har jag faktiskt inte gått. Nej. Det skulle vara kul att göra någon gång.
Det finns någonting kvar då naturligtvis.
Ja, men precis. Och nu är det ju PAMen som jag håller på med.
Ja, och det är ju faktiskt en jättefördel kan jag tycka att man har möjlighet att gå en massa utbildningar. Om inte annat får man ju träffa en massa folk och så får man lära sig en massa.
Mm.
Och som vi pratade om tidigare här idag, man har ju både rättigheter och skyldigheter och det är bra att ha koll på båda delarna.
Verkligen. Jag har lite bilden också av att för att få en kollega att förstå vikten av det fackliga på liksom ett individuellt plan, om jag ska prata med en kollega till som inte har någon bakgrundsförståelse till som förstår att facket är bra och det finns en bra anledning till att vi ska jobba ihop. Det kan ta jättemånga timmar, mycket arbetstid, där jag kanske behöver hjälpa dem med något ärende, prata om facket, prata om de möjligheter vi har, den skydd vi har i lagstiftningen och de kontakter vi har med arbetsgivaren. Men att sätta flera på en facklig utbildning så kan de komma därifrån med ett jätteengagemang och en väldigt stark grundförståelse för vad facket gör och vad facket är till för. Eller för den delen arbetsmiljö eller hur förhandling fungerar på ett helt annat sätt. Så att det är en jättemöjlighet. Man får jätteinsikt och jättemycket kunskaper.
Ja. Och jag tänker just den här utbildningen som vi går nu då, praktiskt arbetsmiljöarbete som kallas för PAM. Här går man ju tillsammans både skyddsombud och arbetsgivare.
Mm.
Vilket är väldigt bra i diskussioner och sånt här. Alltså det blir väldigt nyanserat liksom och man får liksom tänka på helheten när man diskuterar saker och ting.
Mm.
Men jag tänker så här också, Stefan. Fritidsintressen. Jag tänkte ett tag så tänkte jag det är väl ingen idé att fråga om fritidsintressen för det verkar som det är fullt upp ändå. Men har du någon fritidsintressen?
Ja, jag har inte så mycket tid över. Men jag värderar ändå min fritid väldigt högt och egentligen att få stänga in mig och vara ensam ibland också. Så jag tycker om att spela tv-spel. Och inte så mycket online mot andra utan ta del av fantastiska berättelser som jag sitter ensam och spelar i soffan. Det är som att kolla på en film eller läsa en bok. Liksom. Mm. Bara lite att man är mer involverad. Jag spelar rollspel, Dungeons and Dragons framförallt, med vänner.
Rollspel, är det liksom på riktigt?
Att... Alltså tärningar, papper och penna. En blandning av det och spelmekanik och improvisationsteater skulle man kunna kalla det.
Ja.
Jag har spelat cricket med mina vänner.
Ja, okej. Okay. Ja, det var spännande.
Ja, det är lite unikt. Det är inte så många i Sverige som gör det. Vi började med några kompisar bara som gjorde det som en förfestgrej till en syntklubb som de hade. Då var det cricket för att min vän hade varit i Skottland och nördat ner sig. Och sen så gick det förbi en engelsman och sa, nej, nu gör ni fel. Och sen kom han och började spela med oss. Och sen så kom det folk från en massa olika länder som såg oss spela cricket och sa, men spelar ni cricket i Sverige? Det gör ju vi i Afghanistan också.
Jaha.
Och så plötsligt så var vi många.
Ja, men vad går det ut på då?
Det finns likheter med brännboll och baseball skulle jag säga.
Ja.
Man har ett utelag och ett innelag och så ska man försöka antingen sänka det ena lagets grind och bränna ut dem som står där och slår. Eller så ska man lyckas slå iväg bollen som om man har trät där och springa, växla bas fram och tillbaka två personer så mycket som möjligt. Samla poäng på det sättet.
Mm. Men är det någonting du håller på med fortfarande? Så att säga?
Det var länge sedan nu.
Ja.
Det är dags att ta upp igen.
Ja.
Det är snart den varma årstiden igen, tänkte jag säga. Men vi är ju precis inne i början av vintern här.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är så fascinerande när man träffar olika människor så här på en sån här kurs.
Mm.
Och i början då, alltså första dagen så ska man ju liksom presentera sig. Just det här att få höra vad människor gör utanför jobbet. Det är ju så mycket olika saker man kan göra liksom. Så jag tycker att det är jätteintressant. Men nu bor du i Stockholm.
Yes.
Som sagt, du var sekreterare i avdelningen så då har du ju ganska mycket med avdelningen att göra.
Ja, precis. Jag är inne på 50% på avdelningen så att jag står med ena foten där och med ena foten hemma på arbetsplatsen.
Ja.
Jag bor ju på söder om stan och jobbar på båda arbetsplatserna norr om stan så jag far igenom trafiken där varje dag.
Ni har två arbetsplatser?
Ja, jag är ju dels på facket på avdelningen.
Ja, förlåt. Ja.
Och dels på min vanliga. Och båda de ligger norr om stan. Så att,
ja.
Så jag åker där igenom. Jag tänkte på det du sa, det här med de olika personerna som man träffar här som har olika bakgrund och är från olika företag och det är arbetsgivare och det är fackliga skyddsombud. Det som är så intressant är ju att få liksom stöta och blöta de här olika perspektiven. Ibland kan man hör en arbetsgivarrepresentant som verkar ligga väldigt nära ens egen syn på saker. Det är ju människor man möter någonstans.
Ja, och jag tror inte att det är så himla ovanligt heller. Jag tänker på, jag menar både i liksom i tanke och politiskt, alltså vad man tillhör och den biten. Så det är inte säkert att man skiljer sig bara för att man är ju, alltså en arbetsgivare är ju inte ond bara för att man är arbetsgivare. Liksom.
Nej.
Så att jag tycker de här kurserna är fantastiskt bra och trevliga och just det här med diskussioner och vi kommer från olika ställen och sådana där saker. Men jag tänker, hur ser du på transports framtid då? För jag menar, vi tappar ju, eller rättare sagt, vi önskar ju att fler gick med i vår förening så att säga. Mm. Nu är ju du på Sveriges största avdelning.
Ja, precis. Jag och mina kamrater i transporter har ju stött och blött det här fram och tillbaka. Vi har ju väldigt många tankar. Men en sak som återkommer är ju det här att dels så har vi väl någonstans i det typen av liksom politiska och samhällssystem vi har så har vi lite segrat oss till döds också. Att alla har vant sig någonstans vid att ja, men jag har det nog ganska bra ändå. Även om man inte ens har det bra så tänker man någonstans att man har det ganska bra. Och jag hade en vän från USA som tyvärr inte lever längre som var facklig där. Och där har de inte alls samma möjligheter, inte alls samma inflytande. inte alls samma skydd i lagstiftning, inte alls samma standard med kollektivavtal. Men de hade väldigt mycket istället organisering ute på arbetsplatsen. De satt där på arbetsplatsen och röstade om, ska vi acceptera det här budet från arbetsgivaren? Det blev väldigt hands-on, så att säga.
Mm. Lite grann som det var här, längre tillbaka.
Ja.
När vi var tvungna att kämpa för att vi skulle få någonting.
När vi ställde oss på en trälåda och agiterade.
Idag är det kanske för många som tror att ja, men det, så här, det är ju så här det ska vara. Mm. Och så förstår man inte varför liksom.
Vi är vana vid, alltså, man fattar inte vad facket har haft för roll bakom att vi har 5 veckors semester och 40 timmars arbetsvecka. Alltså, att det finns en gemensam kamp i bakgrunden.
Ja.
Och vi har haft liksom medlemmar som hört av sig med klagomål till avdelningen och sagt, ja, ni borde tänka på att jag som er kund var den som uttryckte sig.
Mm.
Och där, det är väl den andra sidan av att många tror att det är en tjänst man tecknar bara.
Ja, för jag har ju tänkt mycket att jag menar, då har vi hållit på liksom kämpa för att få vara med och vara delaktig på saker och ting. Och när vi får det, då är vi inte med.
Nej.
Sen så tror jag i alla fall att föreningar överhuvudtaget har ju kämpat att få folk att vara med och hjälpa till och den biten.
Ja.
Och det är ju lite synd, för jag menar, jag gillar ju den här gemenskapen och liksom att man hjälps åt med saker och ting. Och ibland kan man ju tycka någonting, men så får man prata med någon och så får man, man kan tänka på det sättet också.
Mm. Och det är väl också det att facket och rollen som arbetare är inte, inget av det är lika tydliga identiteter idag. Som vi identifierar oss med.
Nej.
Att det här är en så stor del av mitt liv, den jag är. Vi ska driva samhället framåt och så vidare. Utan vi har mycket mer splittrade identiteter. Mm. Förståelse för vilka vi är idag.
Mm.
Och det har både med att göra med hur samhället berättas om. Men också hur de faktiska förutsättningarna ser ut.
Mm.
Vi är mer splittrade i våra identiteter idag. Det är inte bara som vi upplever det.
Men jag tänker, du då som är journalist i grunden.
Mm.
Jag när som inte har, alltså jag har ingen liksom journalistisk liksom någon utbildning och sånt här, men jag kan ju läsa tidningar och lyssna på nyheter och så där. Jag tycker att mycket journalistik idag är väldigt dålig.
Mm.
Jag vet inte, alltså jag tycker att man jagar det där skåpet liksom, så att många gånger blir det fel.
Mm.
Och jag menar, sitter jag och lyssnar på tittar på tv, säger vi, på SVT och reporten eller nyhetsuppläsaren säger att det är 50 stycken som har fått sparken från Volvo. Och så liksom, ja men jag tänker, vad har de gjort då som har fått sparken? Och då är de liksom varslade om uppsägningar, men de har inte ens inlett förhandlingar med den fackliga organisationen, men man går ut till vanligt folk och säger att de har fått sparken.
Och det där är ju som vi sa inom journalistiken, eller som våra lärare och liksom redaktionerna sa, att ja, men det är viktigt med konkretisering. Alla ska förstå vad vi pratar om. Vi ska inte använda för tekniska begrepp och så. Men samtidigt, om man använder rent felaktiga begrepp, som i det fallet, människor i gemen säger ofta sparken.
Ja.
När de menar att någonting annat, liksom att de har blivit av med eller varslade att bli av med sin
anställning. Eller de säger fackförbundet LO.
Ja, precis. Och det där, jag tänker också på den här konkretiseringen, alltså vad är det vi inte säger som journalister när vi förenklar saker? Vad utelämnar vi? En sak vi lärde oss var att säga att ja, men när det har varit en skattesänkning, då ska vi säga så här mycket mer får du i plånboken. Men får man mer i plånboken som arbetare om det skett en skattesänkning som är i procent och som de som tjänar mer får ju mycket mer pengar i plånboken, så att säga, samtidigt som de fasta avgifterna höjs för kollektivtrafik eller kostnader för bränsle och mat. Får man verkligen mer i plånboken då?
Mm. Det kan man ju undra.
Ja.
Och vi är ju i ett sånt läge idag.
Verkligen.
Ja, men nu har ju lönerna gått upp, men allting kostar ju mer också.
Mm. Och varför har lönerna gått upp? Var det arbetsgivarna som var snälla den gången?
Ja.
Det tror kanske många också. Eller att det bara är så. Varje år ska lönerna gå upp.
Ja. Nej, och som sagt, jag tror ju på den här fackliga idén. Jag tror på föreningsidén. Jag träffade några stycken i helgen. Jag är med i en fotoklubb. Och där har vi också problem med att få folk som vill vara med och hjälpa till när vi gör saker. Och då så säger en som sitter i den styrelsen att ja, men jag är trött på förening. Alltså, och då blir jag livrädd. För mig så är ju förening, det är ju det som gör att vi klarar av att göra saker. Att folk gör saker och ting så att säga på sin fritid. Nu har vi varit inne lite grann, men jag hade faktiskt en fråga till här. Hur ser du på samhället i framtiden? Och då tänker jag liksom på saker som händer och hur människor runt kring dig ser på samhället. Har du någon tanke där?
Jag har ju, i det jag sysslar med till vardags och det fackliga, så har det alltid varit, ja, men ibland har det känts som att jag gör det här för att jag vet någonstans att det här är ett litet steg mot en bättre framtid. Men det har inte blivit så konkret och så kopplat till min vardag som det blivit på sista tiden, när jag å ena sidan börjar prata mer med min arbetsgivare och vdn var mer intresserad av att prata med mig som representant för facket, och å andra sidan politiker på regional och lokal nivå började bjuda in facket samtidigt och säga, ja, men vi vill prata mer för vi håller på med upphandlingar. Ja, men jag jobbar ju i en upphandlingsstyrd bransch. Ja, då börjar jag läsa mer om offentlig upphandling. Ja, men det är mycket som regleras på EU-nivå. Och så tänker jag, men om politikerna vill lyssna på mig som facklig, jag kommer från golvet och från den fackliga organisationen. Och då kan jag säga, men det här ser jag som ett problem. Och medborgarna får det sämre när de försöker utnyttja de tjänster som min arbetsgivare levererar, så att säga. För att villkoren är sämre för till exempel chaufförerna. Ja, men då vill jag berätta att vi ska göra allt vi kan från fackligt håll, men kan inte förbättra upphandlingen, kan inte ställa högre krav så att inte de här dåliga företagen sitter och konkurrerar och pressar ner villkoren och sen i slutändan får medborgarna som åker med de här transporterna det sämre för att det finns för få chaufförer, eller chaufförerna vill inte köra för det är för dåligt betalt och de får inte den månadslön de har rätt till. Någonstans så ser jag där, helt plötsligt så kan jag dra mitt strå till stacken och faktiskt sikta framåt på, och tänka att ja, men människor kan, när vi sätter oss ner tillsammans, faktiskt resonera oss fram till hur ska vi jobba för att göra saker bättre. Kan jag i framtiden kanske se att de här tjänsterna som det skrivs om, färdtjänsten till exempel, eller ja, återigen, medierna skriver ofta färdtjänst när de menar alla typer av liksom särskild kollektivtrafik. Men så att de plötsligt funkar bättre när mina föräldrar börjar använda de tjänsterna. Att de får bilen i tid och kommer dit de vill. Det är ju en del av samhällsutvecklingen.
Ja. Men har du någon politiska uppdrag idag?
Nej, inte några parlamentariska politiska uppdrag. Nej. Däremot sitter jag i en facklig politisk liten kommitté på vår avdelning bestående av 3 personer. Och vi har väldigt mycket fokus just på offentlig upphandling för att alla, vi jobbar i de branscherna i transport som är väldigt styrda offentlig upphandling. Bevakning, miljö, sopgubbe och särskilt kollektivtrafik.
Och vi inom transport, vi hävdar ju att varför kräver inte politikerna kollektivavtal? Mm. Alltså krav på kollektivavtal i offentlig upphandling.
Och där vet jag ju att, det har ju diskuterat med folk i LO också, att, och juristerna som alltid sitter och säger någonting om det här, har ju hävdat någonstans att man kan inte ställa krav på kollektivavtal med allt vad det innebär av liksom försäkringar och pensionsinbetalningar som är styrda på och reglerade på någon form av svensk riksnivå, för då slår man ut konkurrensen inom Europa. Men oavsett om vi kan ställa krav på kollektivavtal eller inte, kan vi inte ställa krav på de viktigaste delarna i kollektivavtal och faktiskt skriva in dem i upphandlingarna så att det står de här sakerna där som också finns i kollektivavtalen.
Nej, jag håller helt med det. Sen tänker jag så här, när man tittar på hur samhället har utvecklats, så alltså är man aktiv politiker så står man ju oftast inte så högt i kurs. Alltså det är hemskt lätt att racka ner på de som engagerar sig politiskt. Istället för att man, jag tänkte säga, jag sa det åt någon här tidigare, att istället för att man skickar julkort och tackar för att de så att säga ställer upp och jobbar för samhället så att säga många gånger på sin fritid. För alltså, nu tänker jag ju på alla de här människorna som är fritidspolitiker, som ställer upp liksom med sitt engagemang för att vi ska få ett bättre samhälle. För jag tror ju inte att det är så många som försöker försämra, utan alla, alla tror väl att de ska kunna förbättra på något sätt. Och så får man ett politikerförakt. Det spelar ingen roll vad man gör, så får man liksom skit från något håll. Liksom. Mm.
Politiker ljuger, säger folk.
Ja. Och hur ska vi då få människor som är beredda liksom att ta ansvaret, så att säga, och jobba som politiker när man liksom aldrig blir, eller när man inte blir liksom, vad ska jag säga, när det inte möts med positivitet?
Nej, precis, för då vilka kvarstår och vågar vara politiker om de flesta människor blir bortskrämda? De känner att de inte får något bra bemötande, att de blir, liksom, deras engagemang tas emot med någon form av glädje eller tacksamhet eller vad som helst. Mm. Då är det bara de mest hårdhudade eller de liksom mest resurser som kan hantera den här kritiken och kanske till och med hoten som blir kvar.
Precis, och tyvärr så är vi väl lite där i den fackliga världen också. Just det här att det är för många som inte är medlemmar. Jag tror i Transports A-kassa tror det är närmare 100 000 medlemmar i A-kassan. Mm. Som så att säga skulle kunna vara med i förbundet också. Vilket skulle göra att vi hade helt andra förutsättningar naturligtvis.
Ja, jag tänker på det med det här. De här politikerna som folk föraktar, de blandar ju också lite ihop det man brukar säga den politiska klassen. De här liksom välavlönade representanterna för staten, så att säga. Men med fritidspolitiker, med människor som det är också grundat i föreningsliv och så. Och det här med medlemskap och egentligen fackliga uppdrag. Ja, det finns så mycket att säga där. Det, i taxibranschen till exempel, det är ofta väldigt många småföretag. Mm. Det är väl någon slags ideologi liksom i Sverige att man alla ska vara egenföretagare någonstans. Mm. Och det finns väldigt många små åkerier, inte minst inom taxi. Mm. Och väldigt få anställda som ändå jobbar någonstans åt samma beställningscentral. Men då slutar med att jag känner min arbetsgivare, jag vill inte bråka. Men du får ju för låg lön, du jobbar ju för många timmar. Ska du inte, du är med i facket, eller du kanske inte ens är med i facket, men du borde gå med i facket, så kan vi hjälpas åt och förklara för din arbetsgivare. Ja, men ni har till exempel kollektivavtal, men följer inte det. Du behöver rätta till det här. Men då vill de inte riktigt vara till besvär.
Nej, och det har jag upplevt också mycket genom åren. Sen så tänkte jag så här, du hade jobbat som vikarierande ombudsman. Hur länge jobbade du? Du var på avdelning 5 i Stockholm.
Ja.
Hur länge jobbade du som ombudsman där då?
Det blev nästan ett år till sist. Mm. Ja, det var två olika vikariat som gick in i varann.
Vad tyckte du att jobba som ombudsman då?
Jag är väldigt imponerad av de som orkar jobba som ombudsmän. Mm. Det kräver ett enormt ansvar. Alltså man har ett enormt ansvar för människors väl och ve. Man måste vara lite larger than life liksom, och egentligen kunna stå och hävda saker. Och ha en rejäl pondus och egentligen någonstans våga lita på sig själv. Att man säger saker och man kräver saker. Och samtidigt som man ska förhandla fram någonting med en arbetsgivare som kanske inte ens vet vad det innebär att vara arbetsgivare och anställda och vad det innebär att följa avtal och lagar. Det är jättetungt och på många sätt jätteutsatt. Så jag vet inte om det var jobbet för mig.
Nej.
Jag...
Men du blev ju inte ivägskrämd från Transport i alla fall.
Nej. Men jag kanske hittade tillbaka till roller som passade mig bättre.
Ja.
Jag tycker mer om, alltså ombudsmännen är de som står någonstans ibland på frontlinjerna, precis som skyddsombud och förhandlingsombud och regionala skyddsombud och så. Och faktiskt där saker ställs på sin spets och stöts och blöts och där vi ska komma fram till resultat. Och jag kanske ibland uppskattar att vara i sammanhang där jag plockar fram andra förbereder underlag till möten för att det ska bli bra demokratiskt styre av vårt fackförbund. Och sekreterarens roll. Och underlätta för andra som kanske är de som är mer lämpade på frontlinjerna. Sen så, jag menar, samtidigt på min arbetsplats där jag är bekväm, där jag kan arbetet väldigt bra, det har varit i många år, där är jag kanske mer bekväm av att stå längst fram. Medan det var mer, man var mer på okänd mark som ombudsman, där man gav sig ut på företag man inte kände till och där vi kanske inte har förtroendevalda som kan berätta hur det ligger till.
Mm. Idag här på kursen så har ni ju fått redovisa hemarbetsuppgiften. Hur tyckte du att det var att göra det då?
Det var jättekul.
För vissa har ju, tycker jag att det är jobbigt att gå fram och ställa sig framför en grupp. Och någon kom här på förmiddagen och sa att de tyckte det var jobbigt och ja, jag har så lite att redovisa. Men vi tycker ju, både jag och Urban som är med och har kursen här nu då, att det var jättebra redovisningar. Fantastiskt bra redovisningar och alla gick ju fram och gjorde ju sitt.
Ja, det var verkligen många olika sidor av arbetsmiljöarbetet.
Ja.
Och det tror jag är svårslaget som lärdom, att få se vad kan det innebära. För annars kanske man är rädd för att ta för sig och liksom, hur ska jag jobba med arbetsmiljö? Jag kan ju inte det här. Men det är så många olika saker som är arbetsmiljö.
Och alla redovisningar är ju en förbättring på den enskildes arbetsplats.
Precis.
Som förhoppningsvis minskar någon som gör illa sig eller någon som mår dåligt eller någonting sånt. Så det är ju toppenbra det.
Och det är väl någonstans så man kan sammanfatta allt det fackliga arbetet också. Det är många, många små steg mot ett bättre samhälle, mot en bättre värld.
Mm.
Och om det innebär att vi någonstans förflyttar, för att vara lite politiskt, förflyttar kapitalet till arbetstagarna.
Mm.
Någonstans från arbetsgivarna, inte allting, men liksom stegvis, och hindrar det från att gå åt andra hållet. Mm. Eller att vi förhindrar en arbetsskada eller till och med en dödsolycka, med tanke på hur många som dör på arbetet i Sverige och Europa och världen. Det är många små steg.
Ja, och som sagt, jag tycker att vi ska ta vara på den här möjligheten som vi har. För vi vet ju inte, jag menar, om x antal år kanske vi inte är välkomna att vara med i de forum som vi kan vara med i idag.
Och då kanske vi får gå tillbaka till de här metoderna de har i USA.
Ja.
Organisera oss mer lokalt och att stå på frontlinjerna betyder något annat än att sätta sig ner i ett vänligt möte i värsta fall.
Ja, och som sagt, jag har ju vår ordförande, vi har i avdelning 18, han har ju vänner i USA han också, och han har ju berättat att de kan ju tjäna kanske 140 000 i månaden, och man tycker, åh vad pengar. Ja, det är bara det att innan det är färdigt så har de 10 000 kvar för att de har fått betala försäkringar och massa saker.
Just.
Av den där lönen liksom. Så att ibland så skulle det vara lite intressant att få träffa någon som kan berätta hur det är.
Hur mycket pengar fick de över i plånboken?
Ja, precis. Nej, och jag brukar titta på det här, heter det Allt för Sverige, de här amerikanerna som kommer hit.
Ja, just.
Och det är så spännande att höra vad de tycker är så fascinerande med Sverige som de inte har i USA liksom. Så att, ja.
Jag träffade två amerikaner när jag var i Irland för att se en spelning. Och för mig var det lite som att träffa sagoväsen, för de var från Los Angeles. Liksom, den där stan som är med i alla filmer och tv-spel och sådär. Ja. Liksom. Men för dem var det fascinerande att träffa svenskar som hade 5 veckors semester. För de hade en veckas semester plus en extra dag att tjäna in per år i sitt lilla väldigt lokala avtal antagligen. Ja. Så det är lite olika världar.
Precis. Ja då, Stefan, jag tänkte vi skulle ta avsluta här. Är det någonting som du känner att du vill säga som avslutning? Liksom, eller?
Jag vill väl säga till alla, så som jag sagt till mina kollegor när jag fått bre ut mig, att genom facket och genom rollen som skyddsombud eller som medlemmar i facket, vi har ofantliga möjligheter. Vi har liksom stöd i lagstiftningen, vi har skydd i lagstiftningen från att liksom verka fackligt. Vi har liksom föreningsfriheten och rätten att organisera oss. Och vi har liksom all den här lagstiftningen, vi har den här svenska modellen med kollektivavtal. Och så är det så många som av okunskap inte väljer att ta den här chansen. Mm. Att ställa sig bredvid sina kollegor och säga att vi vill ha det här tillsammans. Vi vill flytta fram positionerna gemensamt.
Mm.
Så att vi ska vara jätteglada över de här möjligheterna som du säger. I framtiden kanske vi inte har dem.
Nej.
Så vi behöver fortsätta och gemensamt flytta fram positionerna. Och skapa oss de arbetsplatser vi vill ha och det samhälle vi vill ha.
Mm. Nej, men det blir väl en bra avslutning på det här avsnittet. Så då tackar vi för oss härifrån Arlanda stad. Och så hoppas vi på att ni lyssnar på oss fler gånger. Ha det så bra. Hej hej.